Jag ska läsa från Johannes första kapitel, vers 35-49. Det handlar om Jesu första lärjungar. Nästa dag stod Johannes där igen med två av sina lärjungar. När han såg Jesus komma sa han: "Se Guds lamm." De båda lärjungarna hörde vad han sa och följde Jesus. Jesus vände sig om, och när han såg att de följde honom så frågade han dem vad de ville. De svarade: "Rabbi," det betyder lärare, "var bor du?" Han sa till dem: "Kom och se." Då gick de med honom och såg var han bodde och stannade hos honom den dagen. Det var omkring tionde timmen. Andreas, Simon Petrus bror, var en av de två som hade hört vad Johannes sa och som hade följt Jesus. Han fann först sin bror Simon och sa till honom: "Vi har funnit Messias," det betyder Kristus. Och han förde honom till Jesus. Jesus såg på honom och sa: "Du är Simon, Johannes son. Du ska heta Kefas," det betyder Petrus. Nästa dag beslöt Jesus att gå därifrån till Galileen. Han fann då Filippus och sa till honom: "Följ mig." Filippus var från Betsaida, från samma stad som Andreas och Petrus. Filippus fann Natanael och sa till honom: "Den som Mose har skrivit om i lagen och som profeterna har skrivit om, honom har vi funnit. Jesus, Josefs son från Nazaret." Natanael sa till honom: "Kan något gott komma från Nazaret?" Filippus svarade: "Kom och se." Och när Jesus såg Natanael komma sa han om honom: "Se, han är en verklig israelit. I honom finns inget svek." Natanael frågade honom: "Hur kan du känna mig?" Jesus svarade: "Innan Filippus kallade på dig så såg jag dig när du var under fikonträdet." Natanael svarade: "Rabbi, du är Guds son. Du är Israels konung." Jag berätta om ett möte som jag hade för några veckor sedan på ett tåg på väg till Uddevalla. Det var ett ganska märkligt möte. Jag har ibland märkt att Gud kan sända människor i vår väg, och det upplevde jag den här gången. Jag var alltså på väg till Uddevalla, och det satt människor runt omkring mig i vagnen, i kupén. Men rätt som det var så gick alla människor av, och det var bara jag som satt kvar där. Och då kommer in en ung kille, han var väl i 20-årsåldern. Han såg sliten och trött ut, och han bar på en tung väska. Ja, han satte sig en bit ifrån mig, och så började han prata. Och först frågade han om han var hungrig, sa han, om jag hade lite pengar. Och jag hade inte så mycket pengar på mig, men jag gav honom 40 kronor. Det fick han i varje fall. Sen började han prata. Och han behövde prata tydligen. Han berättade att han var på rymmen. Jaha, tänkte jag, på rymmen. För att han hade misshandlat någon så svårt att den här personen hade fått men för livet. Jaha, vad ska jag svara på det? Jag lyssnade mest, jag sa inte så mycket. Och det här straffet för grov misshandel, det var 6 år. Och sen berättade han om sitt liv, och jag vet inte hur mycket som var sanning, men han såg uppriktig ut när han pratade. Han hade haft en dotter som hade dött när hon var liten av en tumör i hjärnan. Båda föräldrarna var döda. Han var hemlös. Jag tänkte, jag måste fråga hur gammal han är. Han är 19 år, sa han. Är du 19 år, sa jag, och allt det här har hänt dig? Ja, han sa att så var det, sa han. Ja, som sagt, jag vet inte hur mycket som var sanning, men han såg som sagt uppriktig ut. Han flyttade sig lite närmare mig, och så såg jag att han hade ett kors på kinden. Han var ganska mycket tatuerad, och jag sa, berättade att jag var kristen. Och han svarade att han också var det. Ja, sa jag. Ja. Sen sa han att senaste åren hade han bara haft Satan på sin rygg. Och jag tänkte, man kände sig ganska maktlös i en sån här. Det var så väldigt mycket som bara kom in så här. Bara massa information som var fruktansvärd i mina öron. Då frågade jag bara, vill du att jag ska be för dig? Och det sa han, det får du gärna göra, sa han. Ja. Och sen så skildes vi åt och jag frågade vad han hette. Han sa att han hette Rix, det tror jag inte var hans namn, men jag tänkte, ja. Han kallar sig det i varje fall. Och jag tänkte att han ska finnas med hos mig. Och det har han gjort varje dag sedan jag träffade honom. Jag tänkte att det enda jag kan göra för honom, det är att jag kan be för honom. Det är det enda jag kan göra. Allt detta elände som han hade varit med om. Dessutom hade han en ny flickvän. Hon var också gravid. Så det var mycket på en gång. Det var ett väldigt underligt möte. Jag har aldrig haft ett sånt här möte tidigare. Men jag har upplevt att Gud har sänt människor i min väg av olika anledningar. Det har hänt flera gånger. Och det är också så som jag vill tjäna Gud. Genom att vara ett verktyg för honom.
Som bär när allting annat vacklar, det är Guds nåd och hans barmhärtighet. All jordisk berömmelse och glansen slocknar när sist jag står hos Gud i härlighet. Det enda jag vet, det är att nåden räcker, att Kristi blod min synd och skulden täcker. Det enda jag har att lita till en gång, Guds gränslösa nåd. Blott en dag, ett ögonblick i sänder. Vilken tröst var den som kommer på allt ju vilar i min faders händer. Skulle jag som barn väl ängsla stå, han som bär för mig en faders hjärta, han ju ger åt varje nyfödd dag dess beskärda del av fröjd och smärta, möda, vila och behag. Själv han är mig alla dagar nära, för vad särskild tid med särskild nåd. Varje dags bekymmer vill han bära, han som heter både kraft och råd. Morgondagens omsorg får jag spara, om en oviss syns min vandringsstig. Som din dag så skall din kraft och vara, Detta löfte gav han mig. Hjälp mig då att vila tryggt och stilla blott vid dina löften, Herre kär. Ej min tro och ej den tröst förspilla som i ordet mig förvarad är. Hjälp mig, Herre, att vad helst mig händer taga ur din trogna faders hand. Blott en dag, ett ögonblick i sänder, tills jag nått det goda land, tills jag nått det goda land.
Jag ska läsa från Nya testamentet, Johannes första brev, första kapitlet. Ja. Livets ord. Det som var från begynnelsen, det har vi hört. Det vi med egna ögon har sett, det vi skådade och med våra händer rörde vid, om livets ord är det vi vittnar. Ja, livet uppenbarades. Vi har sett det och vittnar om det och förkunnar för er det eviga livet som var hos Fadern och uppenbarades för oss. Det vi har sett och hört förkunnar vi för er för att också ni ska ha gemenskap med oss. Och vår gemenskap är med Fadern och hans son Jesus Kristus. Och detta skriver vi för att vår glädje ska vara fullkomlig. Vandra i ljuset. Detta är det budskap som vi har hört från honom och som vi förkunnar för er, att Gud är ljus och att inget mörker finns i honom. Och vi säger att vi har gemenskap med honom och vandrar i mörkret, så ljuger vi, handlar inte efter sanningen. Men om vi vandrar i ljuset liksom han är i ljuset, så har vi gemenskap med varandra, och Jesus, hans sons blod, renar oss från all synd. Om vi säger att vi inte har synd, då bedrar vi oss själva och sanningen finns inte i oss. Om vi bekänner våra synder är han trofast och rättfärdig, så att han förlåter oss våra synder och renar oss från all orättfärdighet. Om vi säger att vi inte har syndat, gör vi honom till en lögnare och hans ord är inte i oss.
Och det här bibelordet som vi läste förut här, det handlar ju om detta, hur Gud talar till oss på olika sätt. Men jag ska stanna vid det här med att Gud är väldigt bra på detta med relationer. Eva gav väldigt bra exempel på det här, att skapa relationer människor emellan vid möten. Och vi har en förebild i hur Gud gör. Och jag ska vilja ta oss tillbaka ända till, ska vi säga, inte världens ände, utan till tidens början. Ni vet, när Gud hade skapat människorna och världen och allt skulle vara bra, så satte han människorna till att ta hand om. Och Adam och Eva, de står för mänskligheten i det här sammanhanget. Och de faktiskt struntade i Gud sa, och de var tvungna att gå och gömma sig. Och då funderar man på här, vad gör Gud då när de han hade utsett och skapat till att ta hand om skapelsen gör på det viset att de springer och gömmer sig för de har gjort något fel? Och då står det så här i Första Moseboken 3. Vid kvällsbrisen hörde det Herren Gud vandra i lustgården. Och mannen hans hustru gömde sig för Herren Guds ansikte bland träden i lustgården. Men Herren Gud kallade på mannen och sa till honom: var är du? Och det jag ska vilja ta upp detta, det är att Gud ger frågor till oss människor i syfte att han vill ha en relation, han vill skapa någonting. Precis som när du vill bli vän med någon, så försiktigt kanske du närmar dig någon och ställer lite, kanske ibland lite artiga, ibland frågor som, där, som gör att du på något sätt närmar dig den. Det kan handla om vad trevligt ser dig, hur mår du, vad sysslar du med, och men inte för närgången till att börja med, lite försiktigt för att skapa den där goda relationen. Och det Gud gör här, det är att fråga dem: var är du just nu? Var är ni? På samma sätt som Gud kommer till oss idag och ställer frågan: var finns du i livet i förhållande till mig? Vad vill du med ditt liv? För jag vill ha hem dig. Jag vill ha tillbaka dig. Jag har tänkt att du som är mitt barn, du ska leva nära mig. Jag har satt min stämpel i dig. Jag har skapat dig. Både andligt och fysiskt så är du skapad av mig. Och jag längtar efter att ha denna kontakt med dig. För rätt många år sedan, ni som är yngre kanske knappast läser boken, men så skrev Harry Monsers en bok som heter Vägen hem. Den finns kvar idag fortfarande. Och själva idén med den boken var att dela ut den till människor runt om i vårt land och kunna tala om: det finns en Gud som har skapat dig, som har satt sin stämpel i dig. I dig finns en längtan. Ta vara på den och kom tillbaka. Det är det handlar om. Men alltså från första början i Bibeln så alltså sätter Gud alltså liksom och visar det här som en bit av sin karaktär. Och han visar genom sin relation då till Adam och Eva. Och det var ju en, egentligen från början förtroendefull och daglig relation. Och de distanserar sig från honom. Men det är så också med oss. Att när du känner att Gud rör om i ditt liv och försöker påverka dig, då är du den där personen som han söker. Han gör det för att du ska lära känna honom och få den här relationen med honom. Om vi då hoppar över till Nya testamentet och ser när Jesus kommer och hur försöker han nå människor. Då hörde vi en text här förut läsas där han kallar de första lärjungarna. Ni kommer ihåg det Eva läste här i början. Och bland annat stod det där att Johannes döparen hade pekat ut Jesus och säger: där är Guds lamm. Och de lärjungarna som hörde vad han sa, de följde efter Jesus. Och Jesus vände sig om och de följer honom. Han frågar dem: vad vill ni? Vad vill ni? En bra fråga. Vad vill ni med era liv? Vad vill ni göra? Vad vill ni i förhållande till mig? Och de försökte liksom komma från det här och tyckte det var lite känsligt tydligen, för de frågar istället i ett genmäle där: var bor du? Tänk ni på det? Var bor du? De svarade inte på frågan. Och han sa till dem: kom och följ med och se, så får ni se var jag bor. Och han borde ju vara tillfälligt, men de stannade hos honom. Jesus frågade alltså nyfikna en fråga som liknar egentligen Guds fråga från första början. Vad vill ni? Men de undvek ju svaret. De visste inte riktigt vad de ville. Men vi vet ju att de blev lärjungar. Att de svarade ja på kallelsen. Och många gånger så säger vi: jag vill ha någonting från dig. Men Gud säger: jag vill vara med dig. Jag vill vara med dig. Jag vill ha en relation. Och lite längre fram i Matteus, och det är 16 kapitlet, så kommer Jesus till Caesarea Filippi. Och då ställer han en fråga till sina lärjungar: vem säger människors, människorna att människosonen är, och då syftar han ju på sig själv. De svarar, vissa säger Johannes döparen, andra Elia, andra Jeremia eller någon av profeterna. Och då säger han till dem, och ni då, vem säger ni att jag är? Och ditt och mitt svar på frågan, det är början på det kristna livet verkligen. För frågan är, vad vill jag med Jesus? Vad tycker jag om Jesus? Hur ställer jag mig till det han säger? Det han liksom ger uttryck för i vår bibel. Jag är ju som ni vet de flesta både religionshistorielärare. Och rätt intressant som lärare att jämföra liksom de här olika sätten att se på forskning och vetenskap. Och som historielärare så får jag ta del av väldigt mycket med källor av olika slag. Och man tycker liksom allt som man gräver upp från forntiden, det betyder någonting. Men som religionslärare så upptäckte jag att den största och bästa källan vi har, den finns i Bibeln. Och på något sätt så erkänns den inte riktigt, utan man går kring den hela tiden. Och den måste hela tiden bevisa sin existens. Att den skulle vara på något sätt rätt. Och det finns ingen bättre källa från denna tiden än det vi har i vår bibel. Och det visar sig gång på gång att när man då med annan typ av forskning som ligger då historieämnet nära, så förstår man att bibeln har rätt. Och det är väldigt spännande detta, därför att Jesus finns ju beskriven i Nya testamentet. Och det finns massor som Jesus säger om sig själv. Han säger, jag är vägen, sanningen, livet. Jag är den jag är. Om ni inte tror att jag är den jag är, kommer ni dö i era synder. Och vi läste här i texten tillsammans i onsdags på bibelstudier som Olof hade om detta. Och ser att han syftar på Guds namn när det frågar om att använda de uttrycken. Och det finns så oerhört mycket mer. Jag är vägen, inte fåren, jag är den gode herden och så vidare. Han presenterar sig själv och hela tiden handlar om den som älskar, den som visar vägen, den som ger omsorg, den som är själva vägen till livet. Och mitt svar på denna frågan till Jesus, det liksom visar hur jag vill ha det i förhållande till honom. Men Jesus slutar inte med detta. Han blir ännu personligare. Utan ställer frågan, tror du på det jag har berättat för dig? Och för oss idag, tror du på det som står om Jesus i Guds ord? Han säger, jag är uppståndelsen och livet. Den som tror på mig ska leva om han än dör. Och den som lever och tror på mig ska aldrig någonsin dö. Tror du detta? Hans fråga till dig och mig idag. Tror du på detta? Han gör alltid det personligt när det gäller relationen till dig och mig. Det är inte så att vår Gud är en Gud som är långt, långt borta bara. Profeten uttrycker så att jag bor uppe i höjden, men också hos den som är ödmjukt och förkrossat hjärta. Och det är där någonstans i balansen i detta som han finns. Han säger till Marta i Johannes evangeliet efter kapitel, tror du detta? Han säger till sina lärjungar, och vem säger ni att jag är? Och Jesus ställer samma frågor idag till dig och mig. Så att för att finna Gud, för att kunna leva relationen, finna sanningen, så handlar det om att börja med Jesus. Och ta ställning till det han säger till oss. Och han erbjuder dig och mig denna relation. Och en av de mest anmärkningsvärda aspekterna på kristen tro är att relationen med Jesus alltid börjar med ett erbjudande. Du blir erbjuden att leva nära. Det finns religioner som säger att de tror på en gud. Men den guden, den är väldigt, väldigt skrämmande och långt borta. Och det handlar bara om underkastelse. Men Jesus, han talar om att vi ska leva tillsammans, att det är närhet för att vi ska få lära känna Gud. Och en gång så kom det en ung man fram till Jesus och frågar vad han måste göra för att vinna evigt liv. Och det står så här i Markus 10. När Jesus skulle vandra vidare sprang det fram en man som föll på knä för honom och frågade: gode mästare, vad ska jag göra för att få evigt liv? Och Jesus sa till honom: varför kallar du mig god? Ingen är god utan Gud. Buden kan det. Du ska inte mörda, du ska inte begå äktenskapsbrott, du ska inte stjäla, du ska inte vittna falskt. Du ska inte ta från någon det som är hans, hedra din far och din mor. Och då säger mannen: mästare, allt detta har jag hållit sedan jag var ung. Och Jesus såg på honom då med kärlek och säger: ett saknar du. Gå och sälj allt du äger och ge till de fattiga, så kommer du att ha en skatt i himlen. Kom sedan och följ mig. Och vid de orden mörknade mannen, gick bedrövad bort, för han ägde mycket. Vi kan tycka att det var hårt av Jesus. Men vi vet ju att Bibeln talar om oss som förvaltare. Man kan få ha mycket bara man förvaltar rätt och så vidare. Men det var inte det handlade om här. Han ledde en konversation som han ju ofta gjorde på sånt sätt att mannen kunde se sig själv väldigt tydligt. Han ville avslöja vem han var. Jesus frågade inte ens någonting i början. Han började bara med att räkna upp bibelorden, eller budorden, det tänkte man kanske på. Och då inflickar mannen alltså: jag har hållit på det här sedan jag var ung. Men det som hände sen är det mest intressanta. Det står: Jesus såg på honom med kärlek. För det är det handlar om. Jesus, vid det här tillfället predikar han inte. Utan Jesus ville leva med människorna. Och ville vara tillsammans med dem. Och visade genom enkla berättelser hur vi skulle leva. Och hur vi skulle nå Gudsriket. Att himmelriket skulle ta sin plats bland oss. Men i det här fallet så ser han rakt in i den unge mannen och vänder hela uppmärksamheten. Så att det handlar ju om vad han hade här inne. Och för att kunna bjuda in till denna relationen så ställde han på sin spets: var har du ditt hjärta? Jesus älskade, står det. Det var inte den unge mannens stränga efterföljande av de här reglerna. Eller i hans fantastiska goda gärningar som han kanske gjorde. Jesus såg och älskade honom bara för att han var sig själv. För den han var. Och det var tydligt att den unge mannen gillade Jesus och ville göra bra val. Det framkom ju här. Men när Jesus erbjuder honom en relation så gjorde han det med en önskan om fullkomlig överlåtelse. Gå och sälj allt du har och ge åt det fattiga så får du skatt i himlen. Kom sen och följ mig. Och när Jesus såg och älskade den här mannen så visste han precis vad han behövde säga för att avslöja hans verkliga, sanna hjärta. Genom att ta upp frågan om ägodelar så gick han rakt in i kärnan på just den individen. Och säger mig kanske andra saker det handlar om. Men Jesus känner oss rätt igenom. Och den unge mannen går därifrån bedrövad. Gud har all makt i sin relation till var en av oss. Men det är något fantastiskt sätt också att Gud ger oss frihet att välja och säga ja eller nej till honom. Ibland så säger människor: om Gud vill att vi alla ska ha en relation till honom, varför förprogrammerar han oss inte så att vi gör det? Ja, det har jag hört många gånger. Det har att göra med det med när man tar upp ondskan i världen och så. Gud kan väl bestämma allting så det inte händer. Men kärlek kan inte förprogrammeras. Om vi tvingades säga ja till Jesus, tvingades att bli kristna, och sånt har ju hänt genom årtusendena att människor har blivit det, så skulle det gå mot kärnan av Guds karaktär. Gå mot det innersta i den kristna tron. Därför Jesu erbjudande, det baseras på kärlek. Inte bara vilken kärlek som helst, utan den renaste formen av kärlek. Så för att förstå några grundläggande saker om Gud så måste vi fundera på: vem är Gud? Och det Jesus visar om Gud, vad är det han visar? Och han pekar på några egenskaper. Därför att Gud har en karaktär, det är väldigt mycket man ska kunna ta upp. Men någonting som Bibeln lyfter fram, som Jesus lyfter fram, det är att Gud är evig. Alltså det används i Bibeln massa ord för att beskriva att han är utanför all tid. Alltså evig kan ju vara bestående, det kan vara något som är alltid, Guds namnet, jag är den jag är. Det betyder helt enkelt tidlös, utanför tidens dimension. Och när vi talar om vem är Gud, så är det detta vi talat om idag. Gud vill ha relationer. Hans kärlek är sån så att han vill ha personlig relation med alla sina barn. Och det är ett under över under. Och sen bör vi veta för att förstå vem Gud är, att han är faktiskt perfekt. Vi är inte perfekta. Gud är inte bristfällig. Han behöver aldrig förbättras. Det finns människor som försöker förbättra Gud på olika sätt i förhållande till vad det här skriften säger, för att det ska passa bättre in i den tid vi lever nu. Men i sin karaktär har Gud inga tillkortakommande som vi har. Alltså det är renhet, det är kunskap, det är makt, det är förmåga. Och i kontrast till oss så är Gud moraliskt perfekt. Och Bibeln försöker beskriva det. Bibeln säger att Gud är ljus och inget mörker finns i honom. Så i första Johannesbrevet 1. Han är överallt, allestädes närvarande. Vi har det lilla ordet, prefixet all, som vi använder så många ord, alltid. Om Gud, allvetande, allsmäktig. Han kan vara över allt samtidigt. Han mäktig, han vet allting. Varför är det här viktigt då? Om man ska avsluta det hela. För att förstå Guds eviga natur så skapar det här ett hopp hos mig. Att veta att han vill ha relation betyder att jag kan prata med Gud. Han som skapade allt. Jag som är bara en liten fluglort i sammanhanget. Men den här stora guden som står bakom allting. Han vill ha en relation med just lilla mig. Det är ett under över under. Och det där kan vi aldrig greppa. Men det är här vår Gud finns. För att många vill slarva bort det här som finns i Guds ord. Man plockar ut enstaka saker och gör stora grejer av det. Eller bortförklarar så. Men den röda tråden från första början i första Moseboken till sista kapitel Uppenbarelseboken, det är detta att Gud vill ha oss hem. Och olika sätt att försöka där Gud verkar och människor försöker göra på sitt sätt, så ofullkomliga sätt, så återkommer detta gång på gång. Människor misslyckas och det ser ut ibland som om Gud skulle vilja det onda för människan, men det handlar inte om det. Vi människor väljer bort relationer med Gud. Men till slut står det talas om att det ska bli en återupprättelse. Att prata med Gud, att be, att leva i bönens atmosfär, det är något helt fantastiskt. Att känna till att Gud är perfekt betyder att även när jag inte förstår så kan lita på Gud. Det är det handlar om. Han har makten, han har inte lämnat oss ensamma. Även när jag är deppig, även om när jag mår jättedåligt och sjuk och är långt borta, så är han ändå där. Och det är så fantastiskt. Så vid många tillfällen i mitt liv, och speciellt när det har varit extra svårt och jobbigt, så har det brutit fram ett ljus mitt i detta. Och jag har känt att jag är inte ensam. Ibland har Gud sänt andra människor. Och jag säger, det är det allra värsta som skulle kunna drabba mig. Det är inte olyckor och annat, utan att det inte längre finns någon människa som skulle vilja be för mig. För det är en styrka att vi får be för varandra. En oerhörd styrka. Och det ska vi fortsätta med. Så vem är Gud? Han är den som skapat dig. Han är den som älskar dig bortom dina vildaste drömmar. Han är den som gav sin enda son Jesus att dö så att han skulle kunna få en evig relation med dig. För så älskar Gud världen. Att han gav oss Jesus. För att var och en som tror på honom inte ska gå förlorad, utan få det här eviga livet. Att känna Gud, det förändrar mitt sätt att se på andra människor. Jag börjar se på dem inte bara som vanliga, fysiska, tillfälliga kroppar är, utan jag ser på mina medmänniskor som evighetsvarelser. Och känna Gud hjälper oss att möta svårigheter på ett annat sätt. Det betyder att vi aldrig behöver känna att livet är utanför vår kontroll, därför vi lever under Guds beskydd. Det förankrar oss i ödmjukhet och i livets verkliga syfte, därför att känna Gud ger livet mening. Kom ihåg frågorna. Var är du nu i ditt liv, frågar Herren dig. Vad vill du med ditt liv? Tror du på det Gud vill säga dig idag genom sitt ord, genom att tala till dig direkt, genom att du lyssnar i bönen, genom andra människor som han sänder till dig? Och till sist, vem är Jesus för dig? De här fyra frågorna, låt dem få stanna kvar hos dig, ta emot dem. För Herren vill att vi ska svara på dessa frågor.
Sjunger din trofasta kärlek.
Din trofasta kärlek aldrig oss lämnar. Din barmhärtighet, den kan aldrig ta slut. Den är ny varje morgon, ny stora din trofasthet, min Gud. Stora din trofasthet, din trofasta kärlek. Kan aldrig ta slut. Den är ny varje morgon, ny varje morgon. Stor är din trofasthet. Sjung lovsång alla länder och prisa Herrens namn. Sjung lovsång alla länder och prisa Herrens namn. Sjung vi sjunger din trofasta en gång till.
Din trofasta kärlek aldrig oss lämna. Din barmhärtighet, den kan aldrig ta slut. Den är ny varje morgon, ny varje morgon. Stor är din trofasthet, min Gud. Stor är din trofasthet. Thank you.
du omsluter mig på alla sidor, och du håller mig i din hand. Du omsluter mig på alla sidor, och du håller mig i din hand. Du omsluter mig på alla sidor.